Välkommen till God Ton, som denna vecka gästas av Carl Bildt och ett knippe busschaufförer från Malmö.
Gud, vilket långt uppehåll.
Ah,
folk är så jävla sura på oss.
Ja, med all rätt. Det här var för långt.
Ja, jag vet. Vi får typ kapa ner det en månad nästa gång.
Ja. Ja, men det var ju, jag vet fan, du hade semester tidigt och jag hade semester sent. Mm. Sen så hade vi hade inga avsnitt på lager helt enkelt.
Nej.
Uruselt.
Jag vet, värdelöst.
Men vi släppte ju två stycken specialavsnitt.
Nej, ett.
Ja, just det. Så du levererade inte.
Nej.
Synd.
Ja.
Soppa. Jo, men jag ska spela in mitt specialavsnitt. Ja. Mycket surr på dig alltså.
Ja, jag kör istället ett julavsnitt, tänkte jag.
Ja, ja.
Ja, men mig får man på julen för jag har skägg.
Ja, men får man inte troll så får man tomtar. Men du, det har hänt mycket i sommar.
Har du det?
Ja, så där. Jag vet inte fan, men du har använt i blåsväder i alla fall.
Ja, det var ju fan. Fy fan vad upphypat det här blev alltså.
Ja, jag tänker alltså, så här, jag tänker att vi ska komma dit.
Mm.
Men vi kan väl liksom göra en liten kronologi, bara några korta nedslag av vad som skedde innan the shit hit the fan för din del.
Ja, ja.
Så kort efter att vi tog sommarledigt så drog Almedalsveckan igång.
Ja. Yeah.
Du var nere, var det bra?
Nej, värdelös faktiskt. Almedalsveckan har blivit katastrof.
Ja.
Det dog på onsdagen.
Ja. Men var det inte lite så, alltså det här var ju året efter val.
Ja, men folk säger alltid det så.
Ja, jo visst, så är det. Men jag tycker ändå man märkte också ett mycket tydligare så här, att hela medielandskapet, alltså allt dog efter Almedalen och Almedalen var lite nedtonad. Du gästade Tankesmedjan där.
Ja. Det var lite kul.
För de som inte vet så är vad Tankesmedjan är, det kan bero på att ni inte vet, det kan bero på att det sänds i P3. Ungdomskanalen P3. Vilket är en motsägelse. Alltså ja, ungdomskanalen P3, det är liksom linjär radio är ungefär lika ungdomligt som höftproteser och erektionsproblem. Men och det är väl förmodligen det, alltså på grund av det feltänket att ha en ungdomskanal i liksom linjär statlig radio. Det är väl förmodligen därför det går åt helvete för P3.
Ja, jag pratade faktiskt med en person från P3 idag om det.
Alltså de har tappat 40% av sina lyssnare på 3 år.
Ja, vi pratade just om att de har så, just etermedia inte funkar liksom, och de måste liksom mäta in poddar för att få det att funka.
Ja.
Men även bland poddarna kan jag tänka mig att det är väldigt svårt liksom.
Ja, ja, alltså det,
alltså hur många är det som lyssnar på morgonpasset i P3 poddformat liksom?
Nej, men precis, det är just det som är grejen. Alltså bland de populäraste poddarna så finns inte Sveriges radiopoddarna heller. Mm. Eller det finns några sådana här P3 dokumentär där, ja, uppe liksom så här, men det är så, de håller på halkar efter som 17. Så liksom, det här är ju en liksom vad de håller på med nu, att public service håller på att försöka liksom förnya sig, att man sysslar med allsköns skit då, exempelvis i form av poddar, eller så har men, man den här Punani 99 eller vad fan den heter liksom, ja. Såna här grejer som inte man höll på med förut.
Jag ska ju vara med i en Ask Me Anything. Alltså från direkt kopierat, för de har ju bara direkt kopierat Reddits modell. Och så lägger de upp en bild liksom på mig, och sen så får folk ställa frågor i kommentarsfältet på Facebook. Och sen så ska jag ställa på liksom, ska jag svara på dem i inspelning. Och så spelar de musik emellan liksom.
Ska är det Sveriges Radio som arrangerar det? Ja, men
och
du
det,
ser.
Alltså jag har gjort exakt det här hos Reddit.
Ja. Men, det är,
men det är viktigt att public service gör det här. För om det sker på Reddit så är det ett hot mot demokratin.
Ja,
men
exakt
när,
så.
Alltså, men
så
när då, det sker hos Sveriges Radio, då garanterar vi demokratins existens.
Exakt så. Alltså, det här är ju min spaning, att om några år så kommer liksom hela vänsterblocket säga att massa skit som public service inte håller på med idag, om typ 5 år så kommer de syssla med så här, men de kommer ha så här food truck-verksamhet liksom. Och det kommer vara en del av liksom kärnuppdraget. Det kommer vara så här, man hatar demokrati om man inte tycker att public service ska ha en food truck. Liksom. Men vad de också gör då inom P3 för att få liksom det här, ja, lyssnarsiffrorna för det på rätt köl, det är ju då det de har hållit på med hela tiden då, att ha liksom, de vill locka ungdomar till att lyssna på deras radio, så har de då så här spetsiga ungdomliga program. Och Tankesmedjan är då ett av dem. Och jag ska väl inleda med att säga att jag tycker att Tankesmedjan ibland är ganska roliga. Jag lyssnar på dem med viss behållning. Vilket ju borde oroa P3, för jag är knappast ungdom. Men som mycket här i livet så är jag väldigt kluven till Tankesmedjan. Jag har svårt att komma runt i faktum att jag å ena sidan skrattar åt dem ibland. Men å andra sidan så stör jag mig så jävla mycket på dem samtidigt.
Är det så?
Ja. Om man ska beskriva formatet så kan man väl säga att Tankesmedjan, det är ett satirprogram som följer Sveriges Radios identitetspolitiska skallkrav om jämn fördelning mellan könen och minst en bög i varje möblerat rum.
Ja. Och, är det han Söderholm som vägen?
Jag vet inte vad de heter.
De är väl båda vägar?
Ja, men det skulle jag gissa.
Ja.
För det är väl liksom, precis, för det är ju det. De kan mycket väl ha kompenserat med två bögar eftersom de inte har någon rasifierad. Det är säkert någon sån här kulturkofta som fått sparken för att Kodjo inte är med.
Liksom. Ja, exakt. Nej, men de hade ju den här Dilan, eller vad hon hette, tidigare.
Ah, såklart de hade.
Täbykurden.
Såklart de hade.
Och det var ju, hon var ju den som då legitimt kunde kalla alla för husblattar.
Ja, ah, vad skönt.
Lite så.
Ja. Och den här panelen nu, de är, alltså det är ett gäng föråldrade ungdomar kan man säga, som är så här fejkat blasé inför liksom hela existensen. Och vad som förenar dem också är att de inte kan uttrycka en enda genuint positiv åsikt om någonting. Den här tjejen, hon Moa, hon med så släpande monoton röst.
Ja.
Hon har inte formulerat en egen ståndpunkt i sitt liv. Och sen så har hon då...
Men har du lyssnat på henne i De La Q?
Nej.
Ja, ah, nej, okej.
Okay. Är det bra det?
Alltså, de är ju väldigt bra. Jag tycker...
Men De La Q, det är ju den med han rakade killen som har konstigt tonfall på
ja,
alla
ord.
Ja,
det här är flickvännerna.
Okej, men vad heter han? Han komikern som är uppväxt på Djurgården som har en jättekonstig dialekt.
Ja.
Alltså tvåstaviga ord betalar han, eller betonar han den andra stavelsen på. Alltså, eller nej, första stavelsen. Ja. Alltså, nu är Bali ett sånt... Ja. Alltså, Bali. Alltså, sådär.
Ja, Bali. Ja, exakt. Ja. Det är lite finskt, kanske.
Ja. Men vad heter han? Ja, vi kommer på det.
Ja. Men hur som helst, deras grej är ju liksom att påpeka... Deras åsiktsyttring är ju att recensera någonting utan att bara beskriva det. På ett sätt som förmedlar en känsla utan att egentligen ha tyckt någonting själv.
Men det är ju det som stör mig. Alltså att de inte tycker någonting själv. Alltså, för det är precis det som är grejen. Alltså att de tar inte egen ställning. Och det här är det som provocerar mig. För att det är det enklaste som finns i hela världen att vara kritisk eller ifrågasättande. Men att säga någonting så här, jag tycker det här är positivt eller det här är bra. Mm. Då har man liksom tagit en risk. Och den risken är för stor för dem. Och det här får mig att tänka på en sketch av Key & Peele. De här Michael Key och Jordan Peele, som jag varmt kan rekommendera till alla lyssnare att kolla upp. Det finns en sketch där då Jordan Peele spelar en snubbe som inte har en enda egen åsikt om popkultur.
Ja. Den här har jag sett. De sitter och fikar eller någonting, ett gäng.
Ja, men jag kan bara förklara för lyssnarna då. Då är liksom så här premissen så här att han kan inte yttra en enda åsikt om popkultur och därför så tycker han bara som resten. Och när någon då uttrycker en personlig åsikt som inte går helt i linje med majoritetens, så liksom, då börjar liksom Peele ta chansen att försöka vända gruppen mot den som har uttryckt en egen åsikt. Ja. Men i grund och botten så handlar det bara om att han själv inte kan formulera en egen åsikt. All right, så vi kan bara lyssna på ett kort utdrag ur hur den sketchen låter då.
I know I'm in the minority here, but I don't really like the Christopher Nolan Batman movies. I don't. I really just feel like they're overrated.
Okay.
Well, that's just an opinion, you see. That's why I prefaced it by saying I know I'm in the minority.
Awkward.
You know what? No, not really. It's not awkward, at least not until you said awkward. Now it's awkward because of what you said.
Anyway, what?
Really, because when you say anyway, then you have to follow it up with an actual contribution to the conversation we're having.
Ja, och så fortsätter det.
Och han himlar hela tiden med ögonen så fort han säger någonting. Och så. Men det är väl ungefär den metodiken de har.
Ja, fast de har det omvända. Alltså så Pil säger då, alltså han kan inte uttrycka en enda åsikt och håller därför bara med alla. Ja. Men tankesmedjan kan inte formulera en enda positiv åsikt och är därför kritiska till allt förutom de fallen där de är ironiskt positiva.
Ja, ja, ja.
Mm. Så de är ironiskt positiva till liksom, och det här är deras lama försök att vara spetsiga. Alltså man låtsas vara positiva till allt som är dåligt. Och det blir då lite som barnen i Bullerbyn som i ett avsnitt pratar om så här: åh, vad härligt att det regnar. Jag älskar när det dammar om vägen och sådär. Alltså om man så här tvärtom lek. Så jobbar ju tankesmedjan.
Vi har ju vissa saker i tankesmedjan som vi är för och emot. Liksom. Vi är för rökning till exempel. Vi har varit emot sparkcyklar. Det fluktuerar
ju för barnpar.
Precis, till exempel. För, ja, varför?
Helt crazy. De är för barnporr och de är emot sparkcyklar. Nyskapande, kreativt och galet i en enda underbar ungdomlig röra. Alltså det är ju liksom ingenting. De har inte uttryckt någonting när de säger sådär. Och samtidigt så kan man då tycka att jag är lite orättvis för att jag liksom lyfter ur ett halvskämt ur sitt sammanhang. Ja. Det var väl kanske inte meningen att de skulle liksom riva ner så här jätteskrattsalvor med det här halvskämtet. Men vad som stör mig är att det här är deras tama försök att vara spetsiga. Och det blir aldrig spetsigare än barna i Bullerbyn. Tankesmedjan är godkänt av statsmedia kontroversiella.
Okej.
Okay. Så de är spetsiga som en genomsnittlig armbåge. Och i linje med ambitionen liksom med att då försöka vara de är för det som är dåligt och så är de samtidigt blasé inför allt annat som livet har att erbjuda, så är de ju såklart oerhört negativa och oimponerade när de kommer till Almedalsveckan. Det var ju det värsta de kunde tänka sig att hamna där. Vi ska lyssna på vad de säger.
Det här är Sveriges tråkigaste plats just nu, speciellt när man inte ens får ta sig en god pinne på utserveringen längre. Men ni är här ändå, det ska ni ha en eloge för. Så ikväll när ni står där och dricker meningslöst och ser på ett meningslöst mingel arrangerat av en meningslös kommunikationsbyrå och har en meningslös konversation med någon meningslös PR-person och någon meningslös digitaliseringsstrategi, ger själva en klapp på axeln och var stolta över er själva. Att ni frivilligt utsätter er för denna mardröm i demokratins namn är inget mindre än en bragd.
Alltså jag vill ju verkligen, verkligen hem. Jag vill liksom inte vara kvar här. Men vi har två goda dagar till av sanningar.
Åk hem då för fan. Alltså Moa gör alltså, det är hennes debut. Naturligtvis tycker hon det är skitfett att vara nere i Almedalen. Men hon beter sig som så här otacksam medelklass tonåring som blivit så här medtvingad av föräldrarna till Badgerstein under sportlovet, men hon vill egentligen åka till liksom Åre och supa med tjejgänget. Det här, men det är ju skitsnack.
Det är ju hennes public persona också. Alltså, jag bara, full disclosure, jag tycker hon är rolig. För hon och jag har ett gemensamt intresse.
Ja, vänta, jag vet, för jag har nämligen hört henne prata om det. Ni har ett gemensamt intresse för politiker, vad fan var det? För hon pratade om det i tankesmedjan, att du slide in till hennes DM, ja. Och så pratade ni om politiker som gjorde någonting, vad fan var det? Jag kommer inte ihåg.
Vi brukar skicka videokanaler för folk som har försökt starta YouTube-karriär.
Det är i och för sig jävligt roligt.
Och sen så delar vi liksom, ja men, de är så gulliga de här videos, för då är det så här, då är det någon lagt väldigt många klipp och tid och energi då på att starta en YouTube-kanal om politiska frågor. Och sen har man liksom 80 views. Och det är jättetragiskt. Och då blir de ju också lite som den här dyra, inte dyra, men så här gamla bilar, du vet, som är helt perfekt välbevarade.
Just det.
Och om du startar den och kör med den, om det är typ så här, någon väldigt låga miltal, så tappar den ju värde varje gång du använder den. Så du kan ju inte använda den för ofta. Och det är ju precis vad de här videoklippen är. Nämligen, varje gång jag tittar på dem så ökar visningstalet med 1. Och den tappar lite i värde. Så det är just att den har 36 views.
Ja. Som det gör som det gör så himla stor, fint. Ja.
Liksom.
Ja.
Alltså, typ Isobel Hadley-Kamps startade en YouTube-kanal. Hon var med På spåret och är sedan en liberal tykonom och skriver för Expressen Kultur ibland och sånt. Hon har Fröken förklarar.
Förstår du att du nu med det här dråpslaget dödade magin runt henne?
För jag vill bara säga att ingen får gå in och titta. Ingen av er får gå in och titta.
Det är som att avslöja sina svampställen.
Ja, jag vet. Men där är det så här, det är väldigt, jag kommer inte avslöja vad kanalen heter. Men hon förklarar typ strukturer, vad det är liksom i 10 minuter. Och det är superdåligt.
Alltså, för
det är
de närmast
så
låg
energi och allting. Och så är det så här 36 views. Och ja, det är lite fint bara. Och så här, det är bara på söndagar man får titta för att inte slita på det.
Ja, men så här. Jag ska inte vara för hård. Mm. Jag lyssnar ju själv på tankesmedjan och tycker att de är roliga. Mm. Men ge mig att Moa tycker visst att det är asfett att vara nere i Almedalen. Alltså hon säger att hon inte är imponerad för att hon ska liksom kunna säga att nästa gång hon går på propaganda ska hon säga att den är jävla rödhårig vegan. Så här, så jävla motvilligt jag gick till DJ-battlet. Liksom. Men hon var där med liksom fulla prakten och bara älskade det. Liksom, jag ljuger ihop att hon hellre hade varit hemma och typ, samlat på vintage-hockeybilder eller något annat credit-ironiskt pissintresse. Men hon njuter ju av Almedalen.
Men hon har ju den här, hon har ju stängt av auto stor bokstav på telefonen. Hon har skickat en print screen där hon har visat att hon har stängt av den funktionen. Mm. Så hon kan bara skriva med små bokstäver på Twitter hela tiden. Mm. Bara för att signalera hur mycket hon inte bryr sig. Så har hon gått in och ändrat en aktiv inställning.
Vilket ju är så jävla meta, för det finns ingen som bryr sig så mycket att man gör något sånt.
Men det är, jag vet inte, är det en generationsgrej? Är den ironiska generationen tillbaka?
Ja, det är ju exakt det. Men precis. Men de tror ju samtidigt då att det de gör är liksom spetsigt och ungdomligt. Och liksom att de rör sig mot strömmen. Men jag hävdar att de befinner sig mitt i liksom mittfåran av strömmen. Alltså de är liksom kulturtanternas åldersalibi. Alltså att kulturtanterna kan säga så här, nej men jag är inte så gammal och tråkig, jag lyssnar ju faktiskt på tankesmedjan liksom. Men i själva verket, det finns ingen ungdom som lyssnar på tankesmedjan eftersom det går i fucking P3. Så det finns ingen under pensionsålder som lyssnar på den här skiten liksom. Och en annan sak som de gör för att vara spetsiga, det är att ge sig på legitima mål. Ja. Och det mest legitima målet i hela jävla Sverige, det är ju du. Så att liksom, i intervjun med dig, då var det så här, då kom det sig på din längd och höll på att skoja med din längd typ 20 gånger. Spetsigt värre. Modig humor.
Nej, det här längdgrejen undrade jag hur lång tid det skulle ta innan det kröp in i mainstream. Liksom. Mm. För jag menar, för det har ju varit vänstern på Twitter, folk med så här krokodil smileys i så här emojis i namnet som är så här edgy vänster. De brukar alltid skämta om hur kort jag är.
Är det det de är? Alltså jag kan inte det här internetspråket.
Ja.
Så krokodil, då är man edgy vänster.
Ja, exakt, för det var typ någon som hade med sig en uppblåsbar krokodil till någon AFA-kravallegrej någon gång mot nazister. Mm-hmm. Och efter det så blev det deras deras emoji.
I guess you had to be there.
Ja, lite så. Och de har ju länge haft väldigt kreativa längdskämt om mig. Mm. Liksom. Och jag undrade hur lång tid det skulle ta att det tar sig in i the mainstream. Jag vet inte. Det var ju liksom, jag tyckte det var lite småkul, men det var inte de bästa längdskämten.
Nej. Det är väl liksom ingen big deal så. Alltså, de gör lite längdskämt runt det. Men det jag menar är bara så här, det är inte spetsigt. Det är ambitionen. De har ambitionen att vara spetsigt, men spetsigt som jävla smörkniv. Alltså, det är liksom, han är kontroversiella politikern som är hatad och hälften och resten älskar honom. Liksom. Honom hånar vi. Ja, men okej, fan. Ger på någon som är skyddsvärd.
Ja.
Alltså, det är då det blir spetsigt.
Ja, ja.
Spotta på någon som ligger. Men det är fan, det är då det är modigt.
Ja.
Ja, fuck that. Nog om tankesmedjan. I slutet av juni, om vi liksom ska gå kronologiskt för sommaren, så då slängde han A$AP Rocky, en afghan, över gatan. Och hela jävla Sverige slängde bort all nyans i debatten. Här kommer du att hålla med mig, men jag blev smått förbluffad över hur tvärsäkra alla uttalade sig om så här, alltså, vad som hade skett utifrån vad man såg på filmerna. Jag kunde aldrig få en tydlig bild av vad som hade hänt av de filmerna. Men då här måste jag ändå kritisera högen. Alltså, hela jävla den svenska högen tyckte det var så här, självklart att ASAP skulle få göra som han gjorde. Och jag kan bara inte fatta hur man kan komma till den slutsatsen. Alltså, de vet här inte skit om vad som
hände. Jag vill bara nyansera det du säger nu. Ja. För det var ju inte bara högern också.
Ja, okay.
Det här var ett unikt ögonblick i svensk historia. Där orten och högern backade upp A$AP Rockys rätt och spöa afghaner. Det blev liksom, man gick ihop.
Korsade Ghostbusters-strålarna mot Marshmallows-monstret.
Nej, men det var verkligen... Det var någon som la upp en sån här jätterolig meme där det är från... Fan, vilken film är det? Det är med Stallone, tror jag, och... Vad heter den där svarta killen?
De skitstora, Wesley Snipes?
Nej, men de skitstora muskler, och så gör de en sån här high-five ihop.
Mm.
Och så är det här bilden, det är ögonblicket när de här händerna möts. En vit hand och liksom, en svart arm och en vit arm som är jättemusklig.
Mm.
Och så var det ena så här, rasse-twitter, orten-twitter. Och sen bara i mitten stod det liksom... A$AP Rockys rätt att spöa afghaner. Liksom, man hade nått en gemenskap på den punkten. Jag höll mig lite långt ifrån det där.
Ja.
Försökte göra det i alla fall i skuldfrågan när det kom till A$AP Rocky.
Mm.
Däremot så tyckte jag att de var väldigt intressanta. För vi får ju aldrig ta del av dessa livsöden.
Nej.
För att de är sekretessbelagda.
Mm.
Men allt det dyker ju upp när förundersökningar blir offentliga.
Mm.
Och det var när förundersökningen släpptes, alltså ganska sent, som jag gjorde mina observationer. Delvis att personen i fråga skulle åka på semester i Iran.
Just det.
Delvis att de trodde ju att de här sålde knark.
Mm.
Vilket alltså,
vet man det alltså?
Ja, i vittnesmålet när de intervjuar så säger de att de skulle köpa kompisen, vittnet till brottsoffret då. Han sa ju att de skulle gå och köpa gräs av dem. Hasch av dem.
För det där var en sån här grej som jag reagerade på. Alla var så jävla rörande överens som säger, ja, två höga afghaner. Jag kan inte se att de är höga.
Ja, men de ser höga ut.
Gör de det verkligen? Ja. Men för fan, jag vet inte, jag har inte så tränat öga, men alltså, jag ser inte att de är höga.
Okay.
Men hela jävla Twitterhögen var helt jävla...
Ja, men jag tyckte de såg pundiga ut.
Är det den här lyxdrogerna som alla på Twitterhögen tar som gör att de liksom är så vana med att...
Det var Danderyd som gjorde analysen. Nej, men de såg... Men de ville ju köpa, och det var ju också förklarligt för att runt både Max vid Hötorget och Max Kungsholmen.
Mm.
Nej, inte Kungsholmen, Kungsträdgården. Där fanns det ju så här västafrikanska gäng som sålde knark förut.
Okay.
Och sättet de gjorde det var ju att du går fram till någon av dem. Han ber dig gå mot ett håll.
Mm.
Och sen så följer en annan person med och frågar vad du vill ha. Och så kommer en tredje personen ta pengarna och en fjärde ger dig grejerna. Liksom.
Mm.
Det var något sånt upplägg. Och de här grabbarna ser då ett gäng som de beskriver grabbar från Afrika. Killar från Afrika, beskriver de då, det här sällskapet. Och sen så, det här med att han kommer fram och sen går. Och sen kommer han tillbaka och går. Och den här, han kommer fram till den här, och den här snubben ber ju honom dra. Vakten ber ju honom dra.
Mm.
Och då går han. Och så kommer han tillbaka igen. Och så ber vakten honom dra, och så går han. Och så kommer han tillbaka igen. Och sen lackar vakten ur.
Men kan ju inte vara Vänta, det, vad fan var,
Nej. Vad är det som händer? Hans förklaring är ju jag letade efter min kompis. Jag frågade vad min kompis var. Men saken är ju, det finns ju video på att kompisen är bredvid. De såg ju varandra i restaurangen och allting. Han vet vad hans kompis mycket väl, hans kompis är. Det handlar ju inte om det. Han går fram till den här snubben, förstår inte vad han säger, för han kan förmodligen inte engelska. Och när han ber honom dra, så tror han att jag måste iväg, för sen kommer någon och säljer knarket på mig, till mig. Och så går han iväg och ingen följer efter. och vill sälja honom knark.
Men det skulle möjligen förklara liksom den initiala kontakten.
När, ja, ja, ja. Men jag tyckte det var intressant.
Ja, 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 ja. Så då, det, men sen så hänger de efter hur länge som helst. Varför gör de det? Jävla sugen på droger alltså.
Nej, men
de hänger efter fan två timmar.
Men det är ju för att det är ju då han lackar ut och lyfter upp honom och hans hörlurar går sönder.
Okej.
Okay. Det var ju det utanför Max som det sker. Mm. Och efter det vill de ju ha pengar för sina hörlurar.
Mm. Okej, okay. Ja men okej, okay. Men bra, då har jag fått hela bilden.
Alltså, för det är en förklaring, för ingen, har någonsin, ingen har försökt förklara hur kommer det sig att de börjar hetsa mot de här snubbarna från första början.
Nej.
Och det är för att det är ju en del av det nya Sverige, vi har västafrikanska gäng. Och ingen förklarar ju liksom, jag tycker det är ju så, Elaine Eksvärd av alla människor skrev ju en debattartikel om det här. Där hon ansåg att det fanns rasistiska motiv för de här afghanerna. Och blev hånad ganska, och så här, jag är ju inte big fan av Elaine liksom, men hon blev ju väldigt hånad av det, på grund av det, och inte av de anledningarna hon skrev, och fick väldigt mycket kritik. Men det var så här, det var ju massa kulturmänniskor från din kultur och sånt som hånade henne, och så här, men det fanns inte alls några rasistiska motiv, som bara jo. Att gå fram till random gäng som är mörkhyade och tro att de är från Afrika och säljer knark är ju ganska rassigt.
Alltså, det beror lite på kontexten ändå. De var vid Max där det är gäng från Afrika som säljer droger.
Ja.
Det är fan en honest mistake. Det är inte att det är rasist.
Ja, men det är ju... Alltså, jag kan tänka mig om en politiker hade gått fram till... Vi byter person.
Det hade haft mycket problem.
Nej, men vi säger, en politiker hade gått fram till en svart person och trott att den säljer droger. Hade ringt till polisen och bara, det står en svart person här.
Jo.
Jag tror han säljer knark. Och det visar sig att det är bara någon svart person. Då hade ju den fått avgå på grund av rasism.
Ja.
Så vad är skillnaden mellan att en annan person som inte är politiker, som råkar vara ensamkommande, går fram och tror att han säljer knark?
Jo, men vad fan. Det är ju som att en politiker som går fram till en kvinna och tror att hon är prostituerad kommer få avgå också. Men befinner sig den politiken på Malmskillnadsgatan så är det inte jättekonstigt i vissa fall. Alltså.
Jag tycker det är konstigt att anta att varenda kvinna på Malmskillnadsgatan är prostituerad.
Jo, visst.
Och det här är motsvarigheten.
Ja, ja, fuck it. Men i alla fall, jag ska väl också säga det. Så här, jag fattade inte vem som var... Jag kunde inte fatta varför man var så övertygad i sak. Så tidigt som alla var övertygade.
Mm.
Men jag kunde inte heller komma runt det faktum att jag fick lite sådär njutning av att se när han hivar honom över gatan. Alltså, för det är ett så snyggt kast.
Ja.
Så där så bara hoppades jag på så här, hoppas han har rätt. Hoppas jag kan få hålla på den här snubben, för att det är fan med helt sjukt. Hur kan du få en person att flyga så långt?
Ja, det är fan imponerande. Men det som fick mig att ligga lågt i frågan när det kommer till A$AP Rockys oskuld och rätt, rätt att, liksom, om det var rätt av honom att göra det, är för att men jag känner ju till liksom grov misshandel och kravet på det. Och det här är ju det märkliga, för att nu gjorde ju rätten bedömningen att det inte var det.
Men det inte är självklart, ska jag säga.
Ja, för när jag såg videon att så här, han blir slängd och ligger på marken och det är slag och sparkar som flyger. Det är ju klassisk grov misshandel.
Ja, och det räcker inte heller, de är flera stycken. Och jag tror att det är... tillsammans och i samförstånd eller något sånt där som är rekvisitet för att det ska bli grov. Och, alltså, så här, och han är då i en utsatt position när han ligger ner. Liksom.
Ja, jag vet. Så jag höll mig lite, lite så här. För du skulle ju nog kanske kunna få... Liksom, det är osannolikt att grov misshandel går under nödvärn.
Ja, precis.
Så det var lite det som fick mig att bli försiktig i den diskussionen.
Ja, ja, ja. Alltså, jag fattar inte att det var så självklart att man ska få göra så.
Mm.
Ja, sen gick tiden och i juli blev jag pappa.
Ja, grattis.
Tackar, tackar. Men det finns ju rätt många poddar som liksom handlar om föräldraskap och sådär. Så jag ska inte bli jättelångrandig runt det. Men jag kan väl berätta bara några saker. Jag fegade ur på BB. Jag hade nämligen med mig alltså en pappskylt som jag skulle trycka i händerna på lilla Tilde. Där det stod Tuesdays for tax cuts. Och så skulle jag skriva något så här inspirerande på typ Instagram eller Twitter om hur fint det är med unga människor som engagerar sig politiskt. Och så här. Men jag pallade fan inte. Alltså hon såg så oskyldig ut. Jag vill inte göra henne till en så här slagträ i metadebatten, så jag skiter igen.
Folk borde lyssna, ni som är nya till podden borde lyssna på det avsnittet när vi pratar om just politiserade barn.
Ja, det jävla motbjudande.
Ja.
En annan sak jag kan nämna kring föräldraskapet är att jag våndas inför att behöva interagera med andra föräldrar. Jag fick ett litet smakprov på det. Man går, det är inte alla som gör det, men många går så här kurser innan barn föds.
Mm.
Och jag gick 2 stycken kurstillfällen som är typ, ja men det är väl typ det minsta de flesta går. Alltså man kan välja till massa annat, men det var ändå så här vissa grejer som var rätt användbara. Vid första tillfället då var det en sån här sojalatte pappa som alltså svimmade när vi fick se en animerad film av födseln.
På riktigt?
Ja. Alltså han seglade ner till golvet. Vi befann oss i en aula med 50 höggravida kvinnor som försöker liksom mentalt förbereda sig för att skita ut ett bowlingklot. Och så fanns det en tecknad film och svimmar. Så jävla svagt. Förstår du liksom att alltså hans fru, eller vad det nu var, partner, ska ju liksom sitta där och bara hoppas på att han ska vara den trygga punkten. Liksom. Ja, så jävla risigt.
Ja.
På andra kurstillfället så var det någon sån här rättvisemärkt pappa som alltså frågade på fullaste allvar var man ska slänga navelsträngen när den faller av. För det är ju så att det är liksom en bit kvar av navelsträngen som liksom sitter kvar efter födseln. Och efter ett tag så trillar den av. Och då frågar den här mysplågaren alltså på fullaste allvar om den går i brännbart. Och så mumlar han någonting om organiskt material. Förstår du? De här människorna kommer jag alltså interagera med på så här föräldramöten och liksom så här.
Herregud.
Ja men det är så här tvångsmässigt umgänge med galningar.
Hur källsorterar jag min unges navelsträng?
Jävla sjukt alltså.
Mm.
Ja, i varje fall det har gått
bra. Vad gjorde ni med er?
Jag åt upp den tillsammans med moderkakan i en skön kalops. I varje fall så nej men det har gått bra med vår dotter hittills.
Mm.
Jag har kommit fram till alltså hennes beteende.
Mm.
Det påminner om en sån här oimponerad nyrik kines på lyxsemester. Det är så här.
Vi såg såna, jag var i Japan.
Ja.
Och då när vi är på flygplatsen på väg att flyga därifrån.
Mm.
Så och det här var en väldigt påkostad semester.
Mm.
Vi la ganska mycket pengar på det.
Mm.
Då vi i kassan på taxfreen ska köpa lite någon fin sake liksom.
Mm.
Då kinesparet framför oss lägger alltså exakt lika mycket pengar på typ att köpa sminkartiklar som vi la på hela vår semester. Mm. By taxfreen, ja. På väg ut därifrån.
Ja, och rör förmodligen inte en min.
Nej!
För de är totalt oimponerade.
Ja.
Det är det som är grejen. Alltså, så här, det här, alltså, om man kollar då på Tilde så liksom, hon liksom visar med all önskad tydlighet när något inte möter hennes förväntningar. Men när servicen är helt perfekt så belönas man med en likgiltig min. Det är som så här, ja men rätt, kineserna de står ju så här 2 nummer för stora kostymer, titta på kristallklart turkosfärgat vatten och vita stränder liksom. Rör inte en min, men så har liksom ena halsen på handduksvanerna slokat lite, då är det så här,
det är ju som tankesmedjan.
Berätta.
Nej men de är aldrig imponerade av någonting, men är alltid kritiska mot det som är dåligt. Det är ju tankesmedjan.
Ja, fast de är ju tvärtom. De är alltid positiva till det som är dåligt för att det ska föreställa spetsigt. I alla fall så kom sen då augusti, månaden då Hanif omfamnade sociala medier på ett ganska offensivt sätt, får man lov att säga.
Vad tycker det? Jag höll mig jävligt lugn den månaden.
Gjorde du det?
Jag var lite uttråkad, vill jag säga också.
Mm. Mm. Så det var 3 situationer.
Mm.
Det var då busschauffören som tyckte att en kvinna var för lättklädd.
Ja.
Det var busschauffören som bad till Gud.
Ja.
Och så var det kritiken mot Carl Bildt.
Ja.
Jag tänker,
vilken alltså, vill du prata om?
Ja, alltså... Men,
vill du bearbeta någon av de
alltså,
här? Jag tror väldigt många av lyssnarna också vill bearbeta lite av det här.
Ja.
Ja.
Ja, men,
ska vi börja med i kronologisk ordning?
Ja.
Malmö.
Precis. Eller,
som jag kallar det, Nordens Ramallah.
Mm.
Och då får du säga folk, varför kallar du det för Nordens Ramallah? Ja, förutom att arabiska är ju liksom näst vanligaste språket i Malmö och har varit det länge, så är det ju så att tidigare kallades det för Nordens Chicago.
Mm.
Men Chicago är en ganska stort judisk community. Och jag menar, nu när man jagat ut judarna i Malmö så är det väl bara rättvist att det kallas för Ramallah. Men då har jag fått kritik för att... Men då kan man göra kopplingen till islam. Mm. Varför det? Ramallah är ingen särskilt islamsk stad, väl?
Jag har ingen koll på detta.
Nej,
det är bara, men du skrev all Malmö.
All Malmö.
När,
det heter och, ju, så heter ju Malmö på arabiska.
Ja, och du skickade det... Alltså, apropå då att en tjej hade varit lättklädd, tyckte en busschaufför.
Ja.
Så han, alltså, sa, han tillrättavisade henne väl?
Nej, eller han sa att hon inte fick åka med. Fick gå av. Hon fick inte gå på bussen för att hon var för lättklädd. Och jag visste att det var lite volatile att gå in i det där. För hon såg ju jättevänster ut.
Mm.
Och hon var ju jättevänster också. Och det är ju därför... just det här med chaufförens bakgrund och sånt är fortfarande ett mysterium.
Mm, berätta.
För att hon vill ju inte att det ska handla om det, för hon är ju vänster.
Mm.
Så hon vill ju att det ska handla om patriarkatet.
Mm.
Men det är okej.
Okay. Mm.
Det är okej. Okay. Men jag hånade Malmö. Mm. Och det tog vissa att jag tyckte att jag hånade islam för att jag skrev just all Malmö, Nordens Ramallah levererar.
Mm. Men är inte det en rimlig slutsats då, att du, eller i vart fall gör någon slags koppling till, inte Malmö utan till den chauffören?
Ja, absolut, så gör man ju någon form av... Jag utgår ifrån att men Malmö är en araviserad stat, och då det här är ju liksom pricken på it när kvinnor inte får vara klädda som de vill på bussar också.
Mm. Och det roliga var att det här bussbolagets presschef gick ut och kommenterade sen att nej, men den här busschauffören har dementerat. Det handlar inte med religion eller kultur att göra.
Nej,
eller
något sånt där. Nej.
Vet du vem som är presschefen?
Ja.
David Eriksson.
Ja.
A.k.a. Exet. Som alltså jobbade för Moderaterna förut.
Ja. Det är jätteroligt. Och jag tror han lyssnar på den här podden.
Ja, säkert.
Ja, men det är inte det som är... alltså, det är ju snyggt hanterat av dem.
Mm.
För att de säger så här, det finns inga politiska eller religiösa motiv.
Mm.
Ingen har sagt någonting om kulturellt.
Nej, okej. Den lilla nyansen utlämnades.
Och sen har folk bara så här, men de säger ju att det inte finns några sådana motiv.
Mm.
Så bara... Men motivet är ju skitsamma. Det är ju handlingen i sig är ju politisk. Det är som... Nej, men du...
Fast jag tycker inte att motivet spelar all roll.
Om någon vill gå på grund av att den har afrikansk klädsel.
Mm.
Och säger man, men du får inte gå på här för du har afrikansk klädsel.
Mm.
Och sen så frågar de så här, var det ett rasistiskt motiv?
Mm.
Vad var motivet? Så bara, nej. Men det var ju inte ett rasistiskt eller politiskt eller religiöst motiv. Men handlingen i sig är ju politisk.
Hur menar du?
Ja, men det är ju en politisk handling. Eller liksom att säga att... Men jag tycker att det är tillträde till vissa människor. Om de ser ut på ett visst sätt.
Mm.
Det är en politisk handling.
Ja, men jag tycker ändå att det är intressant att veta varför, vad för slags politisk handling det är. Om det är då, varför släpper du inte på den personen med afrikanska kläder? Mm. Är det för att, alltså, vad beror det på? Är det för att du är neonazi? Eller är det för att du är från en annan del av Afrika som har någon slags konflikt med den här delen? Mm. Ja, men vad fan som helst. Mm. Alltså, det tycker jag ändå är en legit fundering.
Men det är ju aldrig... Men vadå, anledningen till att så här, oavsett svaret på den frågan så kommer den ju på någon, i någon form vara politisk.
Mm.
Medans, och detsamma måste du väl på något sätt vara när det kommer till, ja, men det måste ju vara moralisk i alla fall på något sätt när det kommer till att inte släppa på en kvinna för hon har liksom är för lättklädd.
Mm.
Du kommer ju inte ifrån att det är en politisk handling eller en, i alla fall religiöst i den bemärkelsen i liksom moralistisk handling.
Mm.
Alltså att man utgår ifrån vissa liksom axiom.
Mm. Absolut. Men när du skriver all Malmö,
ja, då pekar jag ju på Ja, men jag
då vill... gör ju du det utifrån ett antagande om vad motivet är.
Nej, jag säger, det är bara min beskrivning av Malmö.
Men det är din beskrivning bara... av Malmö, ja, utifrån ett antagande om vem chauffören är och vad den personen har för agenda.
Nej.
Det är klart att det är det. Nej. Det är klart att det är, nej, det. Naturligtvis är det. Och jag tycker inte ens att det är konstigt att du gör det antagandet.
Nej, mitt antagande är bara Malmö är, är Mellanöstern.
Ja, och, exakt.
Och Malmö är Mellanöstern. Och nu börjar dess busschaufförer till och med neka kvinnor att gå på.
Ja, exakt.
Och ju skottet är ju mot Malmö.
Ja, och det hade ju varit helt missriktat ifall det var liksom Benny Svensson som körde den bussen. Då hade ju vänstern kunnat säga så här: haha, kolla vad fel du har. Det var, aha, en pur svensk chaufför.
Ja, men ja, till och med, jag hade bara kontrat med just därför jag går på med Malmö, för att då kan jag ju kontra med till och med i Malmö är svennarna araber.
Mm, jo, men precis. Men men det måste vara. Men ja, det är fortfarande, liksom, det är ju den kritiken som du riktar, ja, tycker jag ändå är tämligen uppenbar.
Ja, absolut.
Men jag tycker inte att det är heller något konstigt att du säger det. Mm. För det är ju, det
som gav mig det ultimata beviset på att det är känsligt med bakgrunden hos busschauffören var ju när Sydsvenskan och alla gör 20 uppföljande intervjuer och grävningar och sånt, och de pratar med den här tjejen, intervjuar henne, och aldrig säger då att han var, liksom, att han inte var.
Nej, alltså, nej, hade det varit en Benny Svensson så hade
då
det
hade
kommit
de ju
fram.
Sagt det. De hade köpt annonser i tunnelbanan i Stockholm.
Ja.
Så jag kan se det på vägen hem.
Ja.
Alltså det var liksom, det hade varit, hans namn och bild hade tapetserat överallt om det var Benny Svensson.
Mm, så är det ju. Ja, men sen så kom vi till nästa busschaufförsgate.
Ja, värmde chauffören.
Mm. Och det här var ju då, det var också någon kvinna som la upp en story här. Alltså hon skickade väl någon bild på...
Hon gav någon anmälan till SL, så var det.
Just det.
Och det... Och sen så...
För hon hade inte blivit påsläppt på bussen.
Nej.
Och så tar hon en bild på när chauffören jämte sin son, väl?
Ja.
Ligger på liksom sätena och ber.
Mm.
Ja. Och vad hände här?
Och då publicerar jag ju bilden.
Mm. Vilket för övrigt jag har sett vissa har missuppfattat som att du tog bilden.
Aha.
Mm.
Nej, det är inte jag som har tagit bilden.
Nej.
Nej, men jag publicerade bilden. Och den är också, jag ska bara säga att man ser inte vilka de här personerna är.
Nej, man ser deras bakhuvuden.
Det är bara bakhuvuden. Mm. Så det är en anonym bild. Så den här grejen att jag har skapat ett drev mot en person är ju bara lögn.
Mm.
Man kan inte dreva mot en anonym person.
Mm.
Och i så fall är ju allt drev, om man har den definitionen på drev. Men då beskrev jag ju hur olämpligt det är.
Berätta.
För hela det liksom grundläggande diskussionen om det här har ju handlat om så här, men det var hans rast, och det är klart man inte blir påsläppt på bussar när det är rast, liksom.
Jag måste dra en parallell till det. Jag är ju uppväxt på den näst första hållplatsen med busslinje. Och det hände att jag liksom, om man var tidigt i bussen så går man till första hållplatsen.
Ja.
Och då ibland när det var regn och rusk och sådär jävelskap så önskade man ju att busschauffören skulle släppa på en.
Mm.
Vissa busschaufförer var sköna och gjorde det.
Ja.
Andra busschaufförer var osköna och gjorde inte det.
Exakt.
Men det stod ju de fritt att göra det, fattade det beslutet.
Ja, och det var inte min poäng. Jag sket ju fullständigt i om han släppte på eller inte på.
Ja.
Det hade snarare varit mer olämpligt om han släppte på och sen stod och böd. Böd. Men vad han gjorde var, han släppte inte på den här kvinnan. Hon fotar ju honom för hon blir lack.
Ja.
Det är ju därför.
Ja.
Och sen så blir det någon tjafs mellan de två. Hon tyckte det var otrevligt och han tyckte det var obehagligt också.
Mm. Så långt står jag på hans sida.
Vem?
Så långt står jag på hans sida.
Ja, exakt. Så min poäng är ju att det är djupt olämpligt att i uniform där allmänheten har insyn i ett offentlig institutions fordon med full insyn ha någon böneritual. Mm. Om du normaliserar det, då normaliserar du ganska långt. Alltså då är du redo att ge ganska mycket utrymme till människor att att vräka ut sin religion i det offentliga.
Men det här måste jag... Jag har verkligen stött och blött detta i mitt huvud. Och jag måste liksom ställa en del frågor för att liksom förstå hur du resonerar.
Mm.
Alltså, bönen. Alltså jag har förstått det som att du typ, men du ser ett värde i att man... Vad ska man säga? Ortodox islam ska inte ta utrymme i det offentliga rummet.
Mm.
Och därför är det bra med stigmatisering mot det, right?
Nej, men jag anser att man inte bör normalisera bön i det offentliga rummet. Alltså islamsk bön. Jag tycker att det bör ses som konstigt och avvikande om någonting man får göra i bönerum.
Varför det?
För att om du normaliserar en sån... det i det offentliga
rummet. Alltså, bön behöver inte betyda någonting om att man är ortodox på något sätt.
Nej, men om du normaliserar det, de som vinner på det är ju inte liksom chorizo och liksom chorizo och mellanöls liksom iranierna som, eller för den delen liksom BRF-bosnier som har en liksom en lite skön muslimsk identitet, utan de som vinner på att religionen tar plats i det offentliga rummet och normaliseras i det offentliga rummet är ju ortodoxa muslimer. Det är de som vinner på det.
Alltså, det är bra. Inte bara. Nej, det kan ju också vara så att
vilka
de som
skulle liberala muslimer vinna på det? På vilket sätt skulle liberala muslimer vinna på det?
De som ber.
Ja, exakt. De som ber. De som alltså inte är kapabla att kompromissa med sin religion så mycket att de kan vänta och be hemma. Som tycker att det är absolut viktigt att jag här och nu i den här liksom tågvestibulen eller i uniform hos polisen, i receptionen på Arbetsförmedlingen vräker ut min bönematta och ber.
Ja.
Vilka är, om du skulle ha ett rum med 100 stycken av sådana människor. Hur många procent av dem är lite skönt muslimsk identitet versus ortodoxa?
Skulle jag vet inte.
Det skulle vara en överhängande del av dem som är ortodoxa. Som är så pass fanatiskt troende att de inte ens pallar vänta på att komma hem innan de kan be. Alltså, jag fick en... Det var en man som hörde av sig som sa, min mamma hon jobbar. Och hon ber. Men det hon gör är att hon, när hon kommer hem så ber hon alla sina 5 böner som hon borde ha gjort.
Mm.
Som en kompromiss liksom.
Mm.
Och islam tillåter kompromisser.
Mm.
Det är väldigt... Alltså, nöden har ingen lag är principen i islam. Så det är ju med hjälp av kompromisser och som du botar fanatism och botar... ortodoxi, det är genom att tvinga människor att göra små kompromisser med sina övertygelser och med sina ritualer och med sin religiositet varje dag som du skapar någon form av normalitet.
Mm. Jag tycker att en sån kompromiss som jag tycker är helt legitim är att be inte precis under arbetstid utan exempelvis på en rast.
Fast här, för det första var det inte en rast, det var regleringstid, vilket betyder att det är betaltid.
Ja, men nevertheless, han kör inte.
Nej, han är i paus. Han är skillnad på betald paus och rast.
Ja, visst,
du får göra vad fan du vill på din rast, du får inte göra vad du vill på din paus. Men det är här jag drog en parallell som gick över vänsterns huvuden.
Mm.
Det var ju, om någon har suttit och dunkat Ultima Thule på ett sätt som andra hörde...
Mm.
Precis som att andra såg honom be.
Mm.
Men dunkat Ultima Thule. Och Ultima Thule är ju inte förbjudet att lyssna på.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Det är ju inte ens så här... Du kunde lyssna på en låt som ens saknade rasistisk innebörd.
Mm.
Men om han hade lyssnat på Ultima Thule, hade man då sagt... Nej, men det är ju hans rast. Han är ju paus. Vad fan, han får ju göra vad fan han vill.
Jag hade nog sagt det, fast jag hade också sagt att det är upp till arbetsgivaren att avgöra. Alltså så här, jag tycker att det är, jag tycker det är fine om en arbetsgivare säger så här,
arbetsgivaren, du får inte,
du får inte göra. Ja, men precis, men jag tycker att det är fine om en arbetsgivare, så vare sig det är en offentlig eller privat arbetsgivare, drar en gräns för, ja men typ, bär inte kors eller bär inte de här kläderna eller gör inte det här och här i uniformen, lyssna inte på Ultima Thule, be inte. Mm. Jag tycker att det är fine, men nu finns ju inte de reglerna.
Alltså, det här är ju inte
nu är inte de på plats. Ja, exakt. Då måste det ju vara helt legit för honom att lyssna på Ultima Thule eller B.
Vad som bör finnas, behöver ju inte så här. Det där är ju en jurists tolkning av liksom problemet. För du säger så här, ja, men det är okej om de reglerar det, men nu fanns inte den regleringen. Så det jag pratar om vad som är rätt och fel. Jag anser det vara fel att vi normaliserar det här.
Mm.
Och det var ju min kritik, nämligen att det bör finnas en det bör finnas en social intolerans mot att folk gör så här. Och sättet vi visar social intolerans är antingen att liksom påpeka att vi tycker att det är olämpligt, eller att titta snett på dem, eller att höra av sig till arbetsgivaren och tycka att det är olämpligt. Precis som att, ta till exempel, du får inte dricka och äta på tunnelbanan i Japan.
Nej.
Men det är ingen som kommer att spöra upp dig för att du gör det. Däremot tittar folk snett på dig. Och det duger.
Mm.
Alltså, om folk skulle bara börja käka grejer i tunnelbanan i Japan, då finns det ju inte tillräckligt mycket poliser i liksom, och väktare och vakter för att implementera den lagen. Den upprätthåller ju enbart via sociala koder. Och det här är ju också, det här är bara, så vi bör ha inte bara en sekulär stat, vi bör ju ha en sekulärt samhälle också. Så, och där religionen är en privat sak.
Mm.
Inte någonting som, och det är här liksom jag märker att särskilt frikyrkliga, de tar just nu rygg på det liksom den markbrytning väldigt många muslimer gör. För att liksom för att egentligen avsekularisera det offentliga rummet. Man vill ha ett religiöst offentligt rum. Och jag anser att det vore fel att göra det. För det skulle gynna krafter som är långt mer destruktiva än någon stackars busschaufför. Men om du inte drar gränsen där, ska du börja dra gränsen när är det du ska börja dra gränsen då? Alltså, om ett tag så är det Ashura. Och det är en shia-islamsk högtid. Och det är Imam Ali-moskén i Järfälla som håller i det. Det är alltså ett direkt utskott för, alltså det är de facto en ambassad för den iranska regimen. Den är helt kontrollerad av den iranska regimen, den moskén. Och de ska ha en 1000-manna liksom manifestation utanför riksdagen. Där de ska be. Alltså, är det där du kommer att dra gränsen och säga, nej men här tycker jag att det offentliga rummet blir, här tar religionen för stor plats i det offentliga rummet.
Nej, alltså vadå? Alltså, jag är nog så skadad att jag tycker att det där är väl en del av deras demonstrationsfrihet.
Men det här är ju det som är CP med er. Åh, jävla jurister och tunt liberaler och folk som inte fattar att ett samhälle är byggt på värderingar och vissa normer. Ja. Och de normerna är inte nedskrivna i lag.
Nej.
Vänta. Om de inte är nedskrivna i lag, hur skapar du och upprätthåller de normerna om inte via social intolerans och acceptans?
Ja, men jag köper det.
Det är den enda modellen du lyckas upprätthålla vissa normer.
Ja.
Det är via social acceptans eller intolerans. Och det här är ju konstigt, för folk säger så här, men om du inte vill ha något, reglera bort det. Nej, man behöver inte reglera allting man tycker,
nej,
är dåligt.
Nej, men precis. Men det är det som är frågan då, alltså. Så man skulle, ja men det menar jag är då fullt förenligt. Om man då är emot att de har sin bönedemonstration, så är det väl, ja, med dömande blickar eller vad du nu radade upp innan, som man i sånt fall kan markera mot det.
Mm.
Ja, men då är det är fortfarande förenligt då. Alltså det är inom ramen för deras demonstrationsfrihet,
ja,
men man kan fortfarande stigmatisera det om man är emot det.
Exakt, och ja, det var ju min poäng.
Ja, fine. Och jag köper den poängen. Och jag köper, jag tycker att det är skitsvårt runt den här beende mannen. Jag tycker att det är extremt svårt att säga. Jag kan inte säga, jag kan inte säga 100% att jag håller med dig. Men jag kan fan inte säga att jag inte håller med dig heller. Ja. För jag tycker att det där är, han är precis på gränsen för var jag tycker att det här går. Och jag tycker att det är superduper knepigt.
Men jag tycker i uniform. Ja. I uniform. Hade han gått 20 meter bort...
Det tycker jag är lika perifärt som det du pratade om så här, jag skiter i om det är rast. Alltså jag tycker det är skitsamma om det var... Alltså uniformsdelen av det hela tycker jag snarare är det är en arbetsgivarfråga.
Ja, men arbetsgivaren här är ju det offentliga.
Jo, precis. Men du pratar om det offentliga rummet och ena sidan offentligheten som en arbetsgivare.
Men ja, här, det finns liksom många saker som komplicerar det hela. Nämligen, alltså, hade han gått 20 meter därifrån och bett i uniform, avskilt, då hade jag haft mindre problem med det. Hade han tagit av sig uniformen och gått 20...
Jag hade nog haft mer problem med det. Beroende på var de där 20 meterna går någonstans. Ja. Men alltså, vadå? Han är ju en stängd buss där ingen har tillträde.
Ja, men du ser ju in.
Jo, precis. Om det är som den här galna tjejen som tog bilden och bara står på tå och kikar in. Liksom. Fan, jag tycker ändå att han har i princip gjort vad man kan förvänta sig. Att man tar sig till ett avskilt rum. Liksom.
Ja, jag tyckte inte var tillräckligt avskilt för att... Okej, han tyckte det var en stängd buss. Men låt oss säga att det hade istället varit en spårvagn mitt inne i stan. Parkerad framför liksom NK där. Där har ju alla insyn.
Ja, fan, jag tycker att det är så jävla svårt att dra den här gränsen. Jag vet inte var gränsen går.
Det är därför man inte bör reglera de här sakerna. Utan
men det är verkligen men, exakt, du eller jag för.
Ja, exakt. Och inte via policy heller.
Nej.
Alltså via arbetsgivarpolicy. Utan det är bara så här, det är bara en lämplighetsbedömning alla vi måste göra och vad vi tycker är, och betänka vad vi tycker bör vara socialt accepterat i samhället eller inte. Och han är precis på gränsen. Och Eli Gönder ringde mig. Och han gjorde först så tyckte han att jag var jävla orättvis för jag använde emotionella argument. Och det gjorde jag ju. Det var ju en appeal to emotion när jag sa liksom, när jag drog upp min bakgrund till varför det jag tycker att det här är så viktigt. För han sa, din bakgrund är ju skitsamma om det här är rätt eller fel. Du får inte mer rätt bara för att islamister har dödat liksom dina släktingar.
Fan, du får inte föregripa det här. Vi kanske kommer ha någon som
gäst. Men vi kommer inte specifikt. Men vet du vad han gjorde i bussfrågan? Han ringde mig.
Berätta.
Och sen sa han... och så beskrev han busschauffören så här. Det här är en man som har... Hans unga har sommarlov. Han är någon hjälte för sin unge. Han jobbar. Han kör buss. Och unga måste tycka att det är så jävla häftigt att han får köra de här stora bussarna ut till någon slags någon okänd plats som är Värmdö, långt borta från förorten. Och det måste vara så himla häftigt. Och hans fru måste säkert jobba kväll eller natt någonstans. Det är därför han har med sig ungen. För om han är religiös och tillräckligt konservativ för att behöva be liksom, så måste hans fru måste jobba. Det är därför hon inte tar hand om familjen liksom. Så hon jobbar, han har ungen med sig. Han är mitt ute i faktiskt ingenstans. Värmdö är ju dött liksom, en dold plats. Och han liksom har en paus och ber. Och sen så förnedrar du honom så här. Och det var så här, när Eli Gönder beskrev det så blev det flashback för mig när jag var i den åldern och följde med min pappa när han delade ut pizza. Och jag tyckte han var så jävla cool. För han körde sin Golf GTI och körde pizza. Och det var, men det var ju också en appeal to emotion.
För mig. Fan vad roligt att Eli Gönder lyckades med det du gjorde innan.
Ja.
Fast mot dig.
Ja.
Genidrag.
Så det var... Men i sak... Jag har ingenting mot den här individen i fråga.
Nej, men det kan ju vara rätt värt att understryka det. För jag tror att det är rätt många som inte har fattat det.
Ja, exakt. Jag vill ha en diskussion om vad vi tycker... Var vi drar gränsen för... Är, alltså, för det finns ju exempel från Malmö. Fick jag bild skickat till mig där... Det är paus. Mm. Och han har släppt på folk på bussen också. Mm. Och det är lugnt liksom. Han har istället släppt på. Men istället har lagt bönemattan mitt i bussen och ber.
Mm.
Och liksom, normaliseras det här, så tycker jag att det vore weird. Jag tror det vore dåligt för samhället om det normaliserades.
Mm.
På sikt. Okej, men det var det. Det var busschauffören.
Sen har vi Kalle B.
Kalle B.
Yes. Vad hände här då?
Alltså, det var ju i samband med att Zarif, alltså Irans utrikesminister, var på skärmturné här i Norden.
Just det.
Och då kom till och besökte Margot.
Mm.
Och Margot, hon gjorde den här, hon sa att iranier skakar ju inte hand.
Nej.
Kommer du ihåg den?
Ja.
Iranier skakar inte hand.
Mm.
Det var många BRF-iranier som liksom satte liksom kebaben i halsen när hon sa det.
Ja.
Alltså, faktum är att för folk att förstå, så konservativa iranier, de skakar hand. Mm-hmm. Det är vanliga iranier, de kindpussas.
Mm.
Och sen när du vill hälsa konservativt med någon på det andra könet, då skakar du hand.
Det är sant.
Ja.
Aha.
Annars kindpussas man.
Mm-hmm.
Så hon hade liksom, jag vet inte, hon kanske inte hade, hon kanske menade att de kindpussades istället.
Ja.
För att det är ju bara efterblivna liksom islamiståsnor som vägrar ta andra kvinnor i hand.
Right.
Det är på den nivån, så folk förstår det. Religiöst ortodoxa i Iran skakar hand.
Mm.
För att det anses vara liksom...
I samband med det här så det var väldigt mycket reaktion. Men jag kom med ett förslag som jag liksom genuint tycker. Det framstår som löjligt. Men alltså så här, om jag var utrikesminister i en feministisk regering, så hade inte jag missat tillfället att göra en politisk statement runt det här.
Mm.
Jag hade haft liksom en Pippi Långstrump-peruk och liksom givit den till honom och sagt så här, jo, men i Sverige så har vi som regel att människor som inte tar kvinnor i hand måste bära den här.
Mm.
Och så får man se hur villig han är att ta liksom del av våran sed.
Ja.
Alltså så här, för att och så ska man göra det inför media. Då hade ju varenda jävla tidning i hela världen hade skrivit om det. Och hon hade blivit hyllad som en så här stor feministisk förkämpe liksom.
Men det här är ju konstigt, för jag hörde så här, men att någon borde, att man borde markerat och så. Och då sa någon så här, men på vilket sätt hjälper det diplomatin om man förödmjukar sin gäst?
Förödmjukar?
Vänta.
Vem förödmjukar vem?
Nej, men om man skulle tvinga honom att skaka hand.
Jo, men han har ju förödmjukat henne genom att inte vilja ta henne i hand.
Exakt.
Det är ju där förödmjukelsen sker.
Exakt. Och det var så himla talande för hela västs relation till islamister.
Ja.
För att var det ingen som ansåg att det var förödmjukande och borde få konsekvenser för våra relationer med Iran när de tvingade hela vår delegation att ha på sig slöjor?
Mm.
Varför tog vi inte illa upp över det?
Mm.
Och här är ju grejen, nämligen att man tillåter dem ta illa upp när de inte får göra som de vill.
Mm.
Men vi tar inte illa upp när de tvingar oss följa deras.
Ja, nog om det. Nu vill jag höra om bildgrejen.
Ja, och så här, min kritik inte mot det var ju helt, jag har ju pratat det här, de grejer som blir drev är ju verkligen, I didn't see it coming.
Nej.
Jag kommer ihåg att jag vaknade på morgonen och bara så här, och då hade typ Expressen sökt mig någonting och sen så var de bild. Och jag bara sa så här, men jag har lite dålig vibb om det här, sa jag till min flickvän.
Mm.
Hon bara, nej. Hon brukar ju se från flera mil håll innan om jag är på ett humör som kommer skapa ett drev.
Mm.
Du vet så här, när hon ser en tweet så är hon så här, hon ser på sekunden bara, det här kommer bli ett drev.
Mm.
Och hon såg det inte denna gång.
Nej.
Hon såg det verkligen inte denna gång.
Nej.
Det var många som inte gjorde det. Det var många, jag hade sms-kontakt med några på morgonen som bara, ja, men det här kan inte, det här kanske blir en grej, men nej, det här blir ingen grej. För det är ju inte första gången jag har kritiserat Carl Bildt.
Nej.
Och det här var en av de mildaste gångerna jag har kritiserat Carl Bildt faktiskt. Och det var också
lite... Men du kan inte säga att det var milt.
Ja, men det var en av mildaste i relation till vad jag har kritiserat.
Men det är inte att legitimera någonting. Om du har varit en jävligare för...
Ja, men exakt. Ja, varför blev det inte en grej då?
Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning.
För att jag tyckte det var lite... Jag tyckte det var lite konstigt för att... Det här var ju liksom djupt nere i en konversation.
Jo, jag vet varför. Jo, jag vet varför. Ja. För att det var de här två andra grejerna precis innan. För det var de här två busschaufförsgrejerna precis innan. Så du var redan under luppen.
Är det så det funkar liksom? Att man är under luppen?
Ja, det är klart det funkar så. Det finns ju en medialogik i att så här, ja, men nu är han ute igen, den här galningen.
Fast det var inte så det beskrevs i alltså, för jag tror storyn hade dött. För Expressen skrev ju en artikel om att jag... Ja, men nu liksom... Hanif Bali sa det här om Carl Bildt. Mm. Jag kommenterade inte. Carl Bildt kommenterade inte.
Mm.
Och sen så... Storyn håller på att dö där.
Mm.
Men sen brakade ju helvetet loss när partiet gick ut och sa att det var olämpligt. Då blev ju jättenyhet av det. Så, men jag kan tänka mig att man hade sökt partiet för kommentarer också.
Det är klart man hade.
Mm. Men partiet sa inte så här, men för jag kommer ihåg under EU-valet.
Mm.
Då gav jag mig på Carl Bildt igen, och det var också en Expressen-artikel. För han hoppade på Moderaterna och sa att vårt förslag om skärpta gränskontroller var, ja, men när han gjorde typ han gjorde något skämt om att så här, ja, men om det är så att gränskontroller kommer åt vapen, då kanske vi ska börja införa de gamla länsgränserna igen.
Mm.
Höhö, typ något sånt.
Ja.
Och jag skämtade om, och jag svarade honom så här, jag visste inte att gängens vapen importerades från angränsande län.
Nej. Mm.
För jag menar, om alla vapen kom från liksom Dalsland, då hade jag ju krävt på gränskontroller i Dalsland. Då hade jag, ja, men då kan vi ha checkpoint i Dalsland, så vi ser till att de här vapnen inte kommer ut därifrån.
Ja.
Men så är det ju inte, de kommer ju från från våra yttre gränser.
Men vad då menar du att det skulle då ha varit en kritik mot honom? Det där är fan ingen kritik. Du kallar honom för erdoganist nu senast. Jag ser en viss skillnad på det och liksom att prata om gränser mellan Dalsland.
Ja, men exakt, men det blev ju en Expressen-artikel.
Men det blev det.
Den grejen blev ju så här, här hånar Hanif Bali Carl Bildt.
Ja.
Det blev en Expressen. Men i och med att ingen annan än de inblandade, de hade ingenting att gå på förutom att jag kritiserar honom för att han är emot partiets politik.
Ja.
Så dog ju storyn där.
Mm.
Och det är ju därför det här blev så himla stort, tror jag, för att partiet valde att liksom, ja, men nu, vilket också kanske har med att göra att de kände att den här bussfrågan och sånt, och Expressen hade exakt innan skrivit en artikel där någon länsförbundsordförande i Halland och Skåne hade varit kritiska mot min ton och så.
Mm.
Och då tror jag, då kände man så här, men nu måste vi gå ut och markera. Och då gick partiet ut och markerade, och det är då det blev en stor nyhet. Men alltså, om man kollar på vad jag har skrivit om Carl Bildt tidigare, för jag provade att söka.
Please don't.
Ja, men och så är det ju mycket, alltså, mycket äldre också. Och hårdare kritik som egentligen bygger på samma kärnpoäng jag har. Jag tycker att han har extremt mycket fel i Mellanöstern. Det man borde göra är så här, man kan använda sökalgoritmer på Twitter. Och då kan du skriva from colon och sen ett användarnamn. Och så kommer alla tweets från den personen. Och så kan man använda until colon och sen skriva ett datum. Och gör det, liksom skriv from Carl Bildt och sen så skriver du until ett datum. Och sen skriver du vilket land du vill i Mellanöstern. Och sen trycker du på sök. Och ser så här, för 5 år sedan. Och sen, vad han förutsåg och vad som hände. Och här är ju också det märkliga, för att jag tror folk inte vet. Jag tror folk känner, Sverige är ju utrikespolitiskt analfabetisk. Jag tror inte folk känner till hur extrem Carl Bildts hållning i Mellanöstern är. i relation till andra länder. Och det märkliga, många är skitsura på Margot Wallström. Men Carl Bildts utrikespolitik skiljer sig inte från Margot Wallströms. Och det är här jag tycker det blir så märkligt. För hur ska du kunna vara kritisk mot Margot Wallströms utrikespolitik om du inte vågar då erkänna tanken att det här också var den förra regeringens?
Jag är alldeles för dåligt insatt i själva politiken. Alltså, jag kan inte utrikespolitik överhuvudtaget, så jag kan liksom inte avgöra det där. Men jag gissar ju att Carl Bildt skulle ju invända att det här är total bullshit. Att det absolut inte att det absolut är jättestor skillnad mellan hans och Margot Wallströms utrikespolitik. Alltså, du uttrycker ju nu en gång igen en ganska så här slängig linje. Alltså,
det är inte en slängig linje.
Jo, men att du säger att det är samma utrikespolitik hans och Margot Wallströms. Vad är det du syftar på då?
Men när det kommer relationen till Iran, exempelvis. Mm, mm. Han var ju, jag kommer ihåg, det var 2010. Före någon annat land hade börjat ens ha diskussioner med Iran. Mm. Började Sverige normalisera sina relationer. Jag kommer ihåg, jag satt i arbetsmarknadsutskottet. Jag blev ombedd att vi ska ha så här, iranska delegater här, sa de. Och skulle ni vilja ta ett möte med dem och så? Och liksom, show them some good time här i riksdagen liksom. Och jag bara, why the fuck har vi det?
Mm.
Jag blev chockad. Mm. För det var inget som var ute i det offentliga.
Nej.
Och det här var ju ganska länge sedan. Alltså det var ju så här, innan Iranavtalet och allting sånt. Och det var så här, det var inte, och Sverige gick före. Och ett föregångsland, så att säga, i normaliseringen med relationer med regimen.
Men är inte det på något sätt, alltså så här, det finns väl någon slags två olika förhållningssätt. Alltså man kan spela hardball eller ska man försöka med någon slags diplomati liksom krama.
Nej, Sverige vill sälja Scania lastbilar.
Ja, men precis. Och det är det också.
Mm.
Ja, men det är väl egentligen samma sak som, ja, men det är dels det, handelsgrejen. Mm. Och sen så är det väl också, och igen, jag kan ju inte de här frågorna. Mm. Så jag ska inte säga det här som att det här är fakta, men det här är min uppfattning. Alltså så här, om Sverige har någon form av ambassad eller vad vi nu har i Nordkorea.
Mm.
Det är väl knappast för att man tycker att Nordkorea är mysiga liksom.
Nej, de är skyldiga oss pengar, det är därför vi har det.
Ja, men det är väl dels det och för att man på något sätt vill vara ett sånt där duktigt land som pratar med alla och når fred genom samtal.
Men jag har inte sagt att vi ska stänga ambassaden i Iran.
Nej, okej.
Okay. Men det är en radikal åsikt att legitimisera den regimen.
Ja, men har den legitimiserat den då?
Absolut, har man det när man bjuder in dem på besök, när man beskriver landet att gå i en positiv riktning, som Carl Bildt gör, när man sprider rena falsarier som han också gjort från iransk nyhetstjänst.
Vad då för någonting?
Till exempel det här falsariet som hade sin ursprung i den iranska nyhetsservicen var ju att nu skulle Teheran inte längre straffa kvinnor för att de tog av sig slöjan.
Mm.
Det här spred han för några år sedan, att nu, det här visar på tydlig riktning på att det blir bättre. Och efter det har man alltså dömt kvinnor till 40-åriga fängelsestraff för att de har tagit av sig slöjan.
Jo, okej. Okay. Men alltså så här, det låter som att jag försvarar honom till varje pris, men det är inte det jag vill göra. Jag bara säger så här att, hur fan ska han veta det? Om det kommer en uppgift om att så här, det är som att Saudi säger så här, nu ska kvinnor få köra bil liksom. Då kan man ju ändå sprida det som, ja, vilken glad nyhet, ett steg i rätt riktning.
Mm.
Så sen så om de kommer fram till att så här, nej men vi skiter i det, ni får inte köra bil. Mm. Hur fan ska man veta det? Man kan väl ändå sprida någonting som att så här, det här är en god nyhet givet att det genomförs.
Ja, exakt. Men problemet är att de här människorna, alltså det här är ju problemet, nämligen att de här ljuger hela tiden. Det är deras strategi att ljuga hela tiden.
Ja.
Och om du inte känner till det, då har du absolut ingenting att göra i närheten av de här människorna.
Mm.
Om du inte utgår ifrån att de här människorna ljuger hela tiden och inte skäms över det, då har du ingenting att göra i närheten av dem. Och han är ju en tydlig, och det här har jag visat tidigare, han är ju en tydlig person som tror på att det existerar de facto olika typer av ideologiska motsättningar inom prästväldet.
Mm.
medan det inte gör det. Det finns, han blandar ihop ideologiska skillnader med bara ren fraktionalism. Och de är alla, hela det här prästerskapet, alla är ju ingifta med varandra också. De har bara vissa fraktioner med att vissa maktcentra vill hellre ha makten. Men i grund och botten är det konsensus om hur Iran ska vara som land.
Mm.
Och det här anser man, den här fraktionalismen anser man vara liksom på något sätt en hoppfull indikation på att det finns liberala och moderata krafter i Iran, inom prästväldet.
Mm.
Och det är så fruktansvärt naivt. Carl Bildt är inte den enda som har den synpunkten. Det är fruktansvärt naivt av Europa i stort att köpa det. Och det här är ju inte första gången Iran gör så heller. Men så fort det har varit liksom demonstrationer och så vidare i Iran, så har ju kritiken från svenskt håll aldrig varit att nej, men det iranska folket har rätt till att inte vara styrd av en teokrati. Det är ju inte där, så att säga, vi lägger våra liksom ägg i korgen, utan vår poäng är snarare så här: nej, men folk borde inte dö när de demonstrerar. Men kritiken är ju aldrig systemkritik.
Mm.
Och det är en ganska extrem hållning, tycker jag. Jag anser att men också så här, vad fan föreställer de sig? Om du kan inte ena sekunden be massa syrier komma hit och sen andra sekunden börja fjäska för Assad. Det är liksom, det går inte ihop. Och folk kommer bli sura.
Mm.
Det är jättemånga, liksom, 200 000 syrier har kommit hit och ska Sverige börja fjäska för Assad. Och säga så här, men det finns Assads kusin är faktiskt helt okej. Okay, liksom. Det finns fraktionalism där, de har lite olika åsikter. Alltså, det kommer få konsekvenser och det kommer få kritik. Och särskilt om det går i fronten för.
Men det här i alla fall då, fick ju konsekvenser för dig.
Ja.
Så du är nu...
Jag blev av med min suppleantplats.
Utan utskottsuppdrag.
Ja, i arbetsmarknadsutskottet.
Ja, så du får inte prata om gruvor längre.
Nej, i arbetsmarknadsutskottet. Jag hade fått ett nytt utskott.
Ja, just det. Det var det. Just det, ja.
Mm.
Ja. Men du var suppleant där och så var du suppleant i vadå, EU-nämnden eller någonting?
Ja.
Mm. Och det är du inte längre?
Nej.
Nej. Ja. Jag beklagar det. Men alltså, jag tänkte på en grej angående allt detta.
Ja.
Så här, alltså, för det är många som pratar om liksom, ifall du på, liksom, om man gör bokslut liksom, på sista raden, tillför du mer eller skadar du mer för partiet?
Mm.
Och alla som pratar om det här är tvärsäkra, oavsett var man hamnar.
Ja.
Och jag är också tvärsäker. Jag är tvärsäker på att du tillför mer.
Åh jävlar, jag trodde du skulle vara osäker.
Nej.
För jag är osäker.
Nej, men jag ser problemen med att... alltså så här, det är svårt att se något positivt i att Kristersson får prata om dina tweets sista veckan i en valrörelse.
Ja, absolut.
Alltså det är klart att det är själfokus och det är klart att det blir liksom att man... Alltså så här, som om man är partiledare så är det klart att man inte är svinnöjd över det.
Nej.
Men med det sagt så är jag ändå helt övertygad om att du är en extremt stor tillgång för Moderaterna. Och du är en av de absolut mest intelligenta människorna jag känner. Och jag kan inte komma på en enda svensk politiker utöver partiledare som har samma förmåga att driva opinion. Alltså tycker vad fan man vill om dina ståndpunkter eller sådär... Ingen kan förflytta debatten på samma sätt som du gör. Och jag har läst massvis artiklar nu som ifrågasätter Bildts politiska gärning.
Mm.
Och det är ett direkt resultat av vad du skrev. Om man tycker att det är fel så kan man tycka det. Alltså man kan tycka att du har helt fel kring ifall Bildt är bra eller inte.
Mm.
Men man kan inte förneka att artiklarna skrivs.
Mm.
Och de hade inte skrivits ifall det inte var för dig. Det är du som har skapat den debatten. Och min pappa, jag tror inte att han är moderat. Jag vet inte vad han röstar på. Jag skulle såklart aldrig outa honom här i podden. Men han är inte en son of Bali, kan man säga. Han är en sån här Man ska vara snäll och man ska hålla god tonen och all that liksom. Mm. Och han ogillade det han läste om vad du hade skrivit om den här mannen som bad på bussen.
Ja.
Och han tyckte inte att det du gjorde var konstruktivt och sådär. Och så resonerade vi kring varför du gjorde det. Liksom, jag har inte pratat med dig om varför du gjorde det. För Nej. Jag ville att det skulle vara autentiskt nu när vi pratar i podden. För ja. jag ville förstå dig här och nu. Men jag liksom så här, jag resonerade med honom om varför jag trodde att du sa som du gjorde.
Ja.
Och det var ju typ det du sa.
Shit, vad förutsägbar jag är.
Nej, men
jag hade ju utvecklat tankarna lite ja, på Facebook.
Ja, exakt. Ja. Ja, men det här samtalet som vi hade... Mm. Det gick från att prata om ja, men varför gör det till att liksom omärkligt handla då om islamisering av offentliga rum.
Mm.
Och liksom, den diskussionen hade vi aldrig haft om du inte hade skrivit vad du hade skrivit.
Mm.
Och den höll på i liksom 20 minuter. Jag hade inte pratat med, om islamisering i offentliga rum med min pappa om det inte var för dig. Och då kan man tycka så här, dina metoder de kanske inte alltid applåderade eller uppskattade. Men det går inte att förneka effekten av det. Jag hade inte haft en diskussion med honom. Hur många tusen sådana diskussioner har ägt rum på grund av vad du gjorde? Så tänker jag runt dig.
Ja, men jag tror också... det är ju någonting... om någon tror att så här, jag kommer sluta bilda opinion nu, så kan de ju fetglömma det.
Mm.
Och det sköna är ju att min partiledning tycker alltså exakt likadant.
Mm.
Det är i alla fall liksom jävligt skönt i hela det här. De är skittrötta på att få frågor om mig. När de vill göra annat. Sen så är det ju ett givande och tagande lite här. Jag anser också att de överdrivet öppnar upp sig för att det blir frågor om mig. För att sossar skriver massa dumma saker hela tiden. Stefan Löfven får aldrig frågor om det. För han kommenterar aldrig det. Liksom, han får inte frågor om Veronica Palm. För man vet att det inte är en känslig fråga. Men det är oundvikligen så att det blir det. I och med att jag skiftar så mycket opinion så anser ju media mig då också vara en så pass intressant person att man gräver i liksom 20:e kommentaren under Mustafa Panshiris inlägg i en tråd med Christer Thelin vad jag sa om Carl Bildt.
Vilket för övrigt leder oss till frågan, är egentligen Mustafa Panshiris fel allt det här?
Ja, det är klart det.
För han borde ha bättre koll på sin svans.
Ja,
alltså det är ni som är, det är ni som har den här hatsvansdialogen i hans flöde.
Det här drevet han startade mot Carl Bildt.
Ja.
Men och det här är ju bara så här, och det tror jag min partiledning har en viss förståelse för, att mitt uppsåt är ju inte, när det kom till Carl Bildt grejen var ju att hamna på Expressen liksom.
Att det inte var att hamna på Expressen.
Ja, men mitt uppsåt var ju inte att hamna på Expressen.
Nej.
För att då hade jag ju bara ringt Niklas Svensson och bara, tja du, Carl Bildt är en sopa.
Mm.
Liksom, om man vill hamna i Expressen.
Mm.
Det hade blivit jättestora rubriker.
Mm.
Men nu var det liksom en undertråd liksom långt ner. Det var ju och det här blir, jag har så svårt att förutsäga vad det blir drev av och inte.
Nej,
för det är nästan randomiserat för mig nu. Men jag behöver hitta en modell där jag kan liksom vara ute på sociala medier, vara ute på Twitter, vara ute på Instagram, vara ute på Facebook, men undvika att det blir sån här låtsasdrev, så att det inte tar energi från liksom min partiledare.
Mm.
Och sen den dagen...
Och det är ju i hög grad då... Nu kommer säkert typ 20 Sons of Bali bara greppa högafflarna och tända facklorna och vilja mörda mig.
Mm.
Men om du på riktigt skulle vilja det, så är det ju helt enkelt ordvalen som är grejen. Alltså så här, kalla inte Carl Bildt för erdoganist.
Jag tror, var det inte att jag kallade honom för grabben?
Ja, fast det är ju fel dessutom. Eftersom att Göran Persson säger ju killen av honom. Så du citerar ju Göran Persson fel, jag vet. Rikssopa.
Det är det stora brottet jag gjorde.
Ha, nu är vi igång, hörru.
Ja, för fan vad kul. Vi har ju massor av kul inplanerat.
Ja.
Men det här blir lite längre avsnitt.
Mm.
Men det var allt för den här gången.
Det var det.
Men jag vill ju att alla ni som har väntat så himla noga, ni och varit så himla duktiga, ni måste följa oss på Instagram. God_ton.
Ja.
Och därutöver så, för där kan man få lite previews på ungefär vad som kommer komma när vi intervjuar folk och lite sånt. Så gör det, följ oss på Instagram, följ oss också om ni vill på Patreon genom att bli Patreons, och det gör man genom att gå in på patreon.com/godton, och där kan ni bestämma hur mycket ni vill ge per avsnitt. Om man vill ge liksom en 10 per avsnitt, liksom $1, så kan man göra det och stötta den här podden. Och det hjälper oss att kunna fortsätta och göra det vi gör. Och allt ert stöd uppskattas extremt mycket. Men ja, annars är vi klara.
Det är vi.
Och igång.
Kul. Enda positiva med hösten.
Ja. Då tackar vi oss och så syns vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.